I den treenige Gudens, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Då vi nu fortsätter vårt möte så ber jag att få läsa som inledning för min predikan det icke oförgängliga Guds ord som är skrivet i Matteus evangeliet kapitel 26. I början av i vers 30 till och med vers 56. Orden lyder i Jesu namn. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa Jesus till dem: I natt ska ni alla komma på fall för min skull. Ty det står skrivet: Jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: Även om alla andra kommer på fall för din skull, så ska då jag aldrig komma på fall. Men Jesus sa: Sannerligen, i natt, innan tuppen gal, ska du ha förnekat mig 3 gånger. Petrus sa: Om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane. Och han sa till dem: Sitt kvar här medan jag går bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom och han sa till dem: Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Och han sa till Petrus: Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Sedan gick han bort och bad för andra gången: Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. De orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för 3:e gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sa till dem: Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det, grip honom. Han gick fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. Jesus sa till honom: Min vän, nu har du gjort ditt. Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte, om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Vid samma tillfälle sa Jesus till folkhopen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Varje dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. Amen. Kära bröder och systrar, redan i denna aftonmöten har vi fått höra om Guds kärlek. Den kärlek som kommer ända från himlen. Om denna kärlek skriver Johannes i sitt evangelium: så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Denna samma kärlek förenar oss, Guds barn, till varandra. I det första Johannesbrevet står det: så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Denna Guds oändliga kärlek som han riktar gentemot oss syndiga människor. Fick Jesus, livets Herre Jesus, att gå på den vägen som vi genom denna text får titta på, och särskilt slutet av hans väg. Innan denna text så berättas det om hur skärtorsdagen hade firats. Jesus hade tvättat lärjungarnas fötter. Man åt påskmiddag, och vid den här middagen berättar Jesus till lärjungarna att en av er kommer förråda mig. Jesus reser sig upp från middagen och förbereder den heliga nattvarden. Sen kommer vi till vår text. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Och då sa det Jesus till dem. Under den resan så undervisade Jesus om vad som skulle hända: i natt ska ni alla komma på fall för min skull, till det står skrivet: jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men sen när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus, som var snabb, han svarar: även om alla skulle komma på fall för din skull så ska jag aldrig komma på fall. Jesus svarar Petrus: sannerligen, innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Vi återkommer till Petrus ord senare, om Gud så vill. Petrus fick lära sig en egen lärdom. Talet om att Jesu lärjungar skulle överge Jesus kändes konstiga, som konstigt tal för lärjungarna. Men som vår text i den sista versen berättar, så kommer detta att ske. Resan fortsätter och Jesus kommer med lärjungarna till Getsemane, som var en örtagård, som var ett väldigt bekant ställe för Jesus och lärjungarna. Denna väg kände även Jesu förrädare till. Jesus sa till sina lärjungar: sitt kvar här medan jag går bort dit och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios, Jakob och Johannes, båda söner. Sorg och ängslan kom över honom och hon sa till dem: min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Sen går Jesus lite längre bort ifrån lärjungarna. Han kastar sig till marken och ber. Kära bröder och systrar, vi kan inte förstå Jesu fruktan och den rädsla han bar inom sig i den där stunden när han bad alldeles för sig själv i Getsemane örtaträdgård. Han led för vår skull, för våra synders skull. Han ber sin fader: fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt, men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till lärjungarna och han fann att de sov. Precis en stund innan hade lärjungarna lovat att de inte skulle överge Jesus i denna stund av fruktan. Inte ens denna korta stund orkade de inte vaka, utan de somnade. Sen säger Jesus till lärjungarna: vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Sen gick han bort och bad för andra gången: fader, om denna bägare inte kan få gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. Och detta händer även en tredje gång. Den här stunden skriver Lukas så här om: själv drog han sig undan ifrån dem ut ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: fader, om du vill det, så ta bort den här bägaren ifrån mig. Men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat, tyngda av sorg. Kära vandringsvänner, där i Getsemane örtagård pågick kanske den här världsalltets allra viktigaste diskussion om beslutsdiskussion. Jesus säger till sin fader: låt denna bägare gå förbi mig, men samtidigt är han hörsam till sin skapare, till vår himmelske fader, och säger: låt din vilja ske. Vi vet mycket om olika skeden i Jesu liv och vi har mycket att lära från de skedena, så att vi också i våra egna liv skulle orka visa hörsamhet i tron, men också hörsamhet till vår himmelske fader, och tacksamhet och förnöjsamhet över hur Gud har lett våra liv från livsskeden till livsskeden. Människolivet har så många olika skeden. Ofta så befinner vi oss där inför våra egna frågor i vårt liv och funderar, vart ska jag ta vägen nu? I trons bön får vi vända oss till den himmelske fadern och be honom om vägledning och hjälp. Och med Jesu, på Jesu sätt skulle vi kunna lägga till i våra böner där på slutet: Fader, låt din vilja skilja, din heliga och rättfärdiga vilja ske. Detta ställe i Guds, i Bibeln, lär oss också att vi ska vaka. Att vi ska vaka i vår spruckna men dyrbara tro, så att vi inte skulle somna, utan att vi skulle vara färdiga att bege oss av då när brudgummen kommer hem för att hämta oss. Då när vi blir trötta och svaga, då har själafienden ett bra tillfälle att närma sig oss och beskjuta oss med sina pilar. Själafiendens mål är enbart att skada oss med syndasår. Att han skulle få oss att lämna denna heligas skara, där vi, trots att vi är så syndiga och misslyckade, av Guds stora nåd och kärlek tar del av denna Guds rikes förlåtelse och vandra tillsammans med Guds rike. Tron är en gåva som vi bör ta hand om. Denna värld erbjuder oss mycket gott och mycket frestelser, men glädjeämnena i denna värld är ytliga glädjen. Den glädje som vi får äga här i Guds rike genom tron, det är en fullkomlig glädje. Denna glädje bär oss på denna väg och vandring. Och denna glädje bär oss genom tron ända till himmelens hem. Vi får glädja oss över här att vi har alla synder förlåtna och frid med Gud, och att vårt samvete är rent. På denna, tillsammans med denna heligas skara får vi vandra. Vår text fortsätter. Och det pratas om i texten om hur Judas förrädaren leder en stor folkhop in till Getsemane örtagård. Och där hade de kommit överens om ett tecken, att den som jag kysser, det är honom ni ska fängsla. Och detta skedde. Och sen berättas det om hur en av dem som var med dem drog sitt svärd och högg mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Och i Johannes text står det, i Johannes evangeliet står det att det var Petrus. Då sa Jesus: stick tillbaka ditt svärd, alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Allt detta hade kunnat förhindras i det här skedet. Men allt detta hörde till den kärlek. Allt detta hörde till Guds frälsningsplan, så att skrifterna skulle uppfyllas. Att Bibeln och uppenbarelserna i Bibeln skulle uppfyllas. Det fanns många möjligheter för det här folket att tillfångata Jesus. men som vi fick se tidigare. Så hände allt precis så som den himmelske fadern hade menat det. Tillfångatagandet skedde där i Getsemane örtagård, och därifrån så hände den sista skedet i resan, nämligen vägen till Golgatas berg. Livets herre Jesus hade smärtornas natt framför sig. Allt detta skulle uppfyllas. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas. Då övergav alla lärjungar honom och flydde. Och detta var ju precis det som Jesus förutsåg i början av vår text. Jesu resa fortsätter framåt. Den fortsätter till domen. Jesaja skriver när han blev Petrus kunde inte låta bli att följa den där gruppen som försökte tillfångata Jesus. Utan han följde efter på avstånd till översteprästens palats. Och han satte sig där för att se hur det gick. Lukas skriver och berättar att där på översteprästens gård så kom först en piga, och sen kommer två andra personer och känner igen Petrus, och de frågar Petrus att följer du den här Jesus, är du hans följare? Och Petrus svarar tre gånger på denna fråga och nekande, och jag vet inte vad du pratar om. Och i sina tal, så efter att Petrus talar, så gal tuppen. När tuppen hade galit så möttes Jesu och Petrus blickar. Lukas skriver om detta och berättar att Herren vände sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger. Och Petrus gick ut och grät bittert. Livets herre Jesus, Jesu blick var en nåderik blick. Det var en blick som var fylld av kärlek. Och den fick bättringens första frukt att växa i Petrus, det vill säga ånger. Och Petrus grät bittert och ångrade det som han hade gjort. Att det, ni vill säga att han hade förnekat Jesus. Resan fortsätter till Golgata. I det korset där livets herre Jesus ger sitt blod och låter sitt rena blod rinna för vår synders skull och för försoning av våra synder. Han ropar, allt är uppfyllt, i dina händer ger jag mitt liv. Och sen ger han upp sitt liv. Han sänker ner sitt huvud. Jesus blir nedtagen från korset och lagd i en grav som sen blir graven blir stängd med en stor kunglig sten, eftersom att livets herre hade talat om att han skulle stå upp ifrån de döda. Men Guds kraft kan inte stoppas av denna stora sten, precis som man sjunger i salmen. Det kom en ängel från himlen som puttade bort den stora stenen från denna grav. Livets herre, han fick lida, han fick dö på korset. Och med sin uppståndelse öppnade han vägen till ärans himmel för oss. Därifrån graven kom två olika sorters predikan. De här vakterna som stod vid graven, det fick föra vidare ett budskap om att och säga att lärjungarna hade kommit för att hämta Jesu kropp på natten, men också så sändes ett annat budskap ut från graven där psalmskrivaren skriver: "Den ängeln kom till graven och satte sig vid graven och sa att Jesus har stigit upp ifrån de döda, han har vunnit glädjens kraft. Efter långfredagen ska påsken komma. Livets herre Jesus Kristus fick för varje steg, för varje dåd han gjorde, fylla Guds heliga vilja för vår skull. Med sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Med sin uppståndelse förberedde han rättfärdigheten för oss. Och denna rättfärdighet är en gåva. Det är ingenting som en människa kan få av egen kraft, utan det är något som man får äga genom tro här på jorden i Guds rike. På samma sätt som Jesus såg med nåderika ögon på Petrus, på samma sätt ser livets herre även på oss, på den människa, det människobarn som ångrar sina synder. Denna blick är nåderik och den är fylld av kärlek som kommer från himlen. Och hur stort är det inte att Gud får fånga upp en människa och väcka upp honom och fundera: var ska jag tillbringa min långa evighet när det bara finns två val? Livets herre Jesus är början på det nya livet och det nya livets möjlighet för de människobarn som ångrar sina synder. Livets herre Jesus är en ny möjlighet till den människa som, till den värld som är söndersliten av synd, bara genom att tro på honom. Och genom hans förtjänst får vi vara troende, och genom hans förtjänst får vi en gång komma till himlens hem. Livets herre Jesus är inte bara en historisk person för oss, utan han har stigit upp. Han är den uppstigne, livets frälsare som bor i sitt rike genom sin ande och ibland det sina. Livets herre Jesus har själv sagt: jag vill vandra med er och bo med er. Denna livets herre Jesus bor i varje person som är fattig och fördärvad i sitt hjärta. Och trons dyrbara gåva får vi glädjas över. Även i denna kväll får vi glädjas över att just jag får vara troende. Just jag. Med mitt egna namn. Denna goda herde, han känner oss med våra namn. Han känner dig och han känner mig. Vi får föra Guds rikes glädjebudskap fram. Som psalmskrivaren skriver i sin sista versen: så som himlens ängel så gläds även vi, och vi får springa iväg och berätta att nu lever vår Jesus. Jesus lever, han lever, han verkar bland de sina. Han har förberett vägen även för oss till ärans himmel. Och på denna väg får vi gå tillsammans som Guds barn med andra. Detta är ett det heliga skara, och de första finns redan där framme. Det finns en stor grupp bröder och systrar som redan har fått lämna ifrån sig sin vandringsstav, och de har fått hamna i frid och frihet. Deras själar dög inför Gud. Där finns många kära människor som väntar på oss. Väntar på oss som fortfarande befinner oss på vägen och vandringen. På denna väg och vandringen så har vi Guds ord som stöd, Guds evangelium som vandringsstav. Och vi får luta oss mot denna stav varje gång när vi känner oss trötta. Och i detta rike har Gud så kärleksfullt ordnat det, att vi i detta rike har fått vandringsvänner på vägen och färden. Bröder och systrar som går där med oss, framför oss och bakom oss. Tillsammans med dem får vi prata om vägen och vandringen. Vi får klaga över vandringens jobbiga saker, och vi får förlåta varandra med förlåtelsens evangelium. I Herren Jesu namn och blod får vi tro våra synder och tvivel förlåtna. Och när vi får tro på detta sätt så får vi erfara och känna hur lätt foten är här på vandringen. Här i sluten skulle jag vilja berätta. Jag har säkert berättat det förut också. Med en annan familj var vi tillsammans och vandrade på olika fjällställen. På fredagskvällen så samlades vi. Och så planerade vi vart vi skulle gå och vandra på lördagen. Vi förbereddes inför lördagen och vi packade matsäck och vi packade vår utrustning och så vidare. Sen på lördag förmiddag så började vi röra på oss. Och vi hade planerat var vi skulle äta, var vi skulle vila och så vidare. Och var målet är. Jag fick som uppgift att vara sista man i gruppen. Och jag fick också som uppgift att jag i slutet av kvällen skulle ha en kvällsandakt för ungdomarna. Och när vi vandrade där i terrängen så tänkte jag där, när jag gick som sista man, att vad ska jag prata om på kvällen? Och det hände sig så att när vi kom fram på kvällen så kom vi fram till en myr, och där fanns det spångar som man skulle gå på. Ungdomarna gick där på spångarna och jag gick som sista man. Och min uppgift var alltså att se till att ingen skulle hamna efter mig. Men efter ett tag så hände det att en ung person halkade från spången och trillade ner. Han trillade ner och fick sätta sig på spången. Och ungdomarna omkring där, före och efter, de stannade och frågade, hur går det? Hur gick det? Den här personen blev upplyft. Det tog av honom stöveln och hällde ut vattnet. Man gav honom torra strumpor. Och sen så delade de upp packningen så att även denna ungdom skulle orka vandra ända till slutet. Ni, kära bröder och systrar, ni förstår redan vad jag tänkte här. Det som hände sig att där i den stunden så såg jag kristallklart vad jag skulle prata om på kvällen under kvällsandakten. Och där såg jag också kristallklart hur det är att vandra här på trons väg. Vi är inte ensamma och vi blir aldrig lämnade ensamma. Om någonting händer, om man halkar av spången, så finns där kära vandringsvänner som frågar: hur är det med dig? Hur går det? Och ni får få träffa varandra, så får vi tala om vägen och vandringen, det som är det viktigaste för oss, det som vi ofta glömmer att prata om. Men då får vi tala om vägen och vandringen, och det är väldigt upplyftande. På denna väg och vandring får vi, kära bröder och systrar, vara, och vi vandrar här. Även i denna nåderika stund får vi förbli troende, och vi får tro oss själva som rättfärdiga trots att vi är syndiga. Vi får tro alla våra synder, alla fel och brister förlåtna i Herren Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Denna predikan hörs även via radion och via internet, och jag vet att det finns många där, kära vandringsvänner, ni som inte kunde komma hit av någon anledning. Kära himmelske fadern skickar goda hälsningar även till er, att ni, där du än lyssnar på möte, där får även du lyfta ditt hjärta och tro, alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Kära bröder och systrar, ni kan inte känna det här. Min predikan här var det första jag skulle göra på sommarmöte, och jag kände mig väldigt rädd inför denna stund. Men jag har fått erfara hur Gud har kunnat lugna mitt sinne, och det hur ni, kära bröder och systrar, har kommit ihåg mig. Ni har påminnit mig om att det inte är jag som ska komma fram här. Ni har påminnit mig om att även jag skulle orka lita på att den himmelska fadern ska ge mig saker att tala om. Men jag har varit så rädd och haft mycket frestelser, och jag vill be och fråga: får jag också tro mina egna synder och all denna rädsla förlåten? Jag har viljan att tro tillsammans med er. Så får vi förbli i Guds ords välsignande omsorg, och vi säger tryggt: Jesu namn, amen.